torsdag är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med Filip och Fredrik. Ja, det är podcast. Säg välkomna till Filip och Fredriks podcast i dessa märkliga tider som vi konstaterade.
Fan, jag fick en så jävla känsla nu av det du gör där. Då! Jag säger inte att alla lyssnar på det här, men jag börjar tänka på filmen Good Morning Vietnam med Robin Williams.
Du, precis som jag, har svårt att uttala Vietnam på engelska. Ska man säga Vietnam? Ska man säga Vietnam? Det är inte helt lätt.
Jag antar att jag borde, och även du kanske, säga Vietnam.
Alla vi som när vi var barn trodde att det hette Vietnam. Det var många.
Ja, det är ju nästan en alla mot alla fråga, Fredrik. Heter det Vietnam?
Heter det Vietnam eller heter det Vietnam? Idiotfråga. Men jag minns mycket väl den här filmen. Robin Williams, jag ska kontextualisera bara. Den utspelar sig i Vietnam, en radiopratare som då kommer dit. Det är precis som Döda på ett sällskap. Robin Williams spelar en eljest figur som kommer in i ett yrke då i fallet Good Morning Vietnam, radiopratare. I fallet Döda på ett sällskap att vara lärare, där han sticker ut och blir då en ny,
ja, men
röst.
Han är väl en eljest humanist, är väl vad han hela tiden var.
Ja, i båda de här filmerna. Och i Good Morning Vietnam då, så då skriver han om boken för hur man kan bete sig i en krigszon genom att då muntra upp soldaterna och spela rock'n'roll och soulmusik och så vidare. Och inleda varje sändning med de legendariska orden Good Morning Vietnam!
Ja, ännu mer. Alltså, det var väl längre ibland, kändes det som.
Good Morning Vietnam!
Jag tycker att det där är så jävla briljant. Jag kan tänka mig när de skrev det där manuset, att jag vet ingenting om det. Har du läst någon bok om inspelningen av Good Morning Vietnam?
Jag önskar att jag hade gjort det, men det har jag verkligen inte gjort.
Jävla besvikelse att du inte har gjort det. Men har man det där, då har man en stor del av filmen. Ibland när man tycker att man har någonting, så har man ingenting om filmen. Men det är så mycket, nej, som sätts i det där.
Ja, men det kan verkligen vara så, precis som du säger. Den där typen av filmer, har man inte en gimmick, någonting som man liksom poppar i trailern, någonting man minns med sig efteråt. Vi har inte sett filmen på 25 år, någon av oss. Vi minns ändå väldigt tydligt att han ropar Good Morning Vietnam jättelänge och jättehögt. Men jag kan tänka mig ett stadie i filmprocessen då, där de har filmen, en bra historia, det är radiopratare, och så är det någon som säger i ett möte precis innan inspelningen drar igång: det saknas någonting. Det är lite grann som när Bob Marley spelade upp sin nya skiva i England för kanske Richard Branson eller någon på Virgin Records 1977 kanske. Jättefin skiva, men det saknas någonting. Då går Bob Marley hem, skriver Redemption Song samma kväll och spelar upp den nästa dag. Ja, men det är bra, då är skivan klar. Ibland behövs det någon sån där sista grej.
Så är det om man ser det rent allmänt kring filmskapande.
Ja, storytelling, ja.
Ja, men jag ser nu när man, alla då som går in på Netflix och ska se filmer, är man ovanlig? Nej, det är man inte. Så går man in på Netflix och ser ändå att Contagion har ju liksom rusat upp, i alla fall på den amerikanska versionen av Netflix.
Ja, gud, ja, men överallt.
Men det man egentligen ska se i dessa tider är ju Good Morning Vietnam, om man nu ska komma med ett filmtips. För det som är, utöver att det var en bra catchphrase och så vidare, så är den ju så mycket mer än exempelvis serien då En röst i natten med då, vad är han heter nu? Gary Cole heter skådespelaren.
Du käkade lunch med honom en gång?
Otroligt, när jag käkade lunch. Jag tror inte det var sant. Vi spelade in High Chaparral just då,
där vi träffade den typen av kändisar som hade kallnat lite. Och det lutade mer och mer åt att vi skulle träffa mer eller mindre galna människor då.
Ja, jag måste säga, det var inte alls Gary Cole-människorna vi träffade.
Nej, men någonstans sprang ju det där. The Osbournes framgångar, den där typen av människor är fängslande att göra porträtt på. De gjorde en reality-serie. Vi kanske kan göra en timmes porträtt på Gary Busey, Dennis Rodman, Charlene Tilton från Dallas, eller liksom Tonya Harding och så vidare. Gary Cole hade ju inte alls platsat i det. Men innan vi insåg det, innan vårt så att säga Good Morning Vietnam catchphrase ögonblick så fanns det ju ett stadie där vi trodde att Gary Cole kunde vara med i den här serien.
Ja, men grejen var ju att vi nöjde oss. Vi tänkte inte hela vägen, eller så här, det kunde inte vi förstå. Men han hade ju ingenting av liksom Ozzy Osbourne och Sharon Osbournes skruv. Utan han var ju en helt vanlig snubbe som hade då bland annat gjort.
Och anledningen till att vi överhuvudtaget kommer tänka på dem här är ju att han i sin serie En röst i natten alltid avslutade programmen med frasen Good night America, wherever you are.
Ja, men och det till skillnad mot Good Morning Vietnam så var väl det, i och för sig, det fanns ju en trygghet i det naturligtvis. God natt nu, jag har varit med er, ni har varit med mig när jag har pratat,
men
här.
Men det är som när Macken avslutas med hej då Macken, vi ses imorgon. Ja. Det är exakt samma sak. Det är exakt samma sak som Good Night America Wherever You Are.
Snodde de det tänket av En röst i natten lite grann?
Nej, jag tror att macken kom före En röst i natten.
Så Gary Cole kanske gillar macken.
Ja, det är,
nej, men, i alla fall, men vi tänkte inte hela vägen där vad det gäller Gary Cole. Så jag kommer ner, jag minns exakt vad det är. Jag åker upp Laurel Canyon i Los Angeles. Legendariskt.
Om man är nyfiken kan man gå in på Google Earth nu och följa med på den här ringlande resan. Inte skrivet i sten att många gör det.
Du kan väl hålla med om att det är något speciellt att åka upp för Laurel Canyon. Historisk liten stripp där massa fin musik skapades under slutet av 60-talet och 70-talet väl. Och där bodde Jim Morrison och där bodde Mama Cass och där, ja, det var liksom skapande. Det var det där Joni Mitchell och Graham Nash, va?
Graham Nash, ja. Då har vi 10 sekunder kvar av den här namedroppen.
Ja, men vad fan, jag vet inte varför. Nu har vi kommit in i någon slags rekommendationsmode här. Men de bodde väl i något hus och liksom höll på att påta i trädgården och sånt där.
Han låten Our House om det, som är lite sockersöt så det sjunger
en
om det.
Vi ska avsluta podden med.
Vi avslutar podden med låten Our House.
Ja, men det är så många som är i sina hus nu. It's a very, very fine house.
Och den där sämsta kopplingen. Han sitter i någon
super, jag tycker inte att det är den
cozy canyon liksom stuga. Och det är så jävla idylliskt alltihopa. En katt som springer omkring, hon påtar med någon vas. Jag menar, nu sitter ju folk i sina hus av andra anledningar, men jag förstår vad du menar.
Nej, men jag tänker så här. Jag säger inte att det är världens bästa brygga eller så, men man kanske måste börja se sitt hus som en vacker plats.
Ja, också ha varit så att när Graham Nash sitter vid pianot, han var väldigt dålig på piano.
Hög som djävulen.
Hög som djävulen. Ser Joni Mitchell påta med någon jävla vas. Han skriver den här låten. Det kanske inte var så idylliskt, men han var duktig på att bejaka det fina och idylliska i stunden och skapade då en låt som många människor har fått glädja sig åt genom åren. Det kan man kanske göra när man sitter och stirrar på sin egen liksom vägg med någon, eller, du vet, så vävtapet som inte har någonting egentligen. Man kanske kan hitta Graham Nash lysten i sin egen vävtapet.
Då åkte i alla fall Laurel Canyon, landade ner då i The Valley, och där skulle jag träffa Gary Cole. Jag vet inte varför du inte var med, ingen aning, men då hade jag liksom lite dröm om att man skulle kliva in på en restaurang och där skulle det sitta en 100% galning. Men istället satt ju en väldigt lugn, du vet, behaglig, intellektuell, amerikansk trebarnsfarsa typ.
Det man ändå kan säga om alla människor vi träffade här, Chaparral, som var väl ett 20-25-tal kändisar, inga av dem som då skapade bra avsnitt var ju i grunden behagliga.
Nej, och det skavet var ju fundamentet i den här serien då, High Chaparral, ja. Som gudarna ska veta, ibland så får man mejl och säger folk, fan, ska ni inte göra High Chaparral igen? Jag såg några klipp från High Chaparral av någon misstag. Det hade verkligen sina ups and downs, det måste man säga.
Heaven and hell.
Kom du ihåg när vi i en anda av, nu ska vi göra det igen, så åker vi tillbaka till LA. Och jag tror att avsnittet inleds, och nu får jag liksom antigåshud för att vi var så jävla någonstans borde någon ha stoppat oss. Men vi spelas då The Boys Are Back in Town, och så går vi på en gata.
Jag minns detta. Det är säsong 2 inleds med det.
Alltså,
vi
tillbaka det är... i
LA. Nu ska vi. Nej,
förstår du dåligt det är?
Nej, det är
The
dåligt.
Boys are back. Vi tyckte att vi var några.
Ja, men nu LA drar liksom en lättnadens suck. The boys are back in town.
Ja, men det är nyttigt också att man.
Det är viktigt att hela tiden se tillbaka på allt uselt man har gjort. Man måste göra det.
The boys are back. Vad fan hade hänt?
Släpp
ja, skit i det. Men jag skulle bara säga då, angående Gary Cole, att vi ganska snabbt fick... Han var ju lite sugen på att vara med, för jag satt väl också där och var normal. Och det är jag ju. Alltså, det fanns ingenting. Vi hade supertrevligt. Och jag pratade väl om då... Jag antar att jag nämnde att En röst i natten var så stort i Sverige. Och det här var ju liksom en av de första serierna ändå som nådde Sverige. Dallas och sånt där kom väl före. Men det var ju i Sverige... Jag tror att den måste ha gått... Före 1989 när den kommersiella tvn tog...
Precis, 87-88 skulle jag gissa.
Ja, men i alla fall, och då hade ju han då den här catchphrasen. Det var vår relation till honom. Sen skulle han komma bland annat i en film som heter Office Space, tror jag.
Långt senare, ja.
Också ett jävla filmtips nu när folk är hemma. Fantastiskt, folk är trötta på sin arbetsplats. Och sen så finns bland annat en legendarisk...
Gary Cole spelar en vd-värdig chef som går omkring då och dricker kaffe. Han heter väl, ja, vad han nu heter.
Bra film. Jag brukar träffa en av skådespelarna i den där filmen i en lekpark här i LA. Ja. Ser så jävla trött och pollenallergisk ut jämt.
Tänk du för övrigt, det har ju folk, jag har läst för lite om det. Tänk nu när pollen drar igång och folk ska då fundera på, inklusive mig själv, är det pollen eller är det corona? Den 1177 samtalsmängden kommer inte att vara nådig, du. Är det pollen Eller är det corona?
Och jag fick ju så jävla pollen. Startade i förra året under Alla mot alla inspelningarna. Mm. Helt fruktansvärt. Men då bara säga, den frasen då, Good night America, wherever you are, går inte att jämföra med Good morning Vietnam.
Nej.
Vietnam. Fan vet! Men det som är, när man har den catchphrase, jag håller med, om man kan bara nöja sig med, det är en bra catchphrase. Men det var ju så att säga krocken mellan, idag ska vi kanske ut i krig och stå vid fronten. Och så finns den här lyckliga Peter Sipen-aktiga DJ'n, ja, som spelar rolig musik och som låter lycklig varje dag han drar igång sitt program.
Mm.
Det var utmanande på något sätt, antar jag, att folk, och det pågår ju nu också. Mm. Kan man ha en sån lycklig radio-DJ, skulle man kunna säga, under coronatider? Mm. Kan man ha en människa som bara lyckligt kickar igång någonting? Och det där behöver man inte stanna vid. Jag tror att både du och jag är ganska ense om att Robin Williams-figurerna då, som i Good Morning Vietnam, de behövs nu också. Det betyder
mer
inte
än någonsin. Ja, men det är klart, skulle jag börja den här podcasten, vi ska inte bli meta nu, men skulle jag börja den här podcasten med att säga så här: då säger vi välkomna till Filip och Fredrik. Då är det som att jag jobbar på Ekot. Nu är det dramatiska tider. Då måste min röst vara dramatisk. Det är väl det, precis det den inte behöver vara. För det här dramatiska finns 360 grader runt omkring oss. Då kan man kila in en 0,5-gradig då ton bara, som gör att man påminner. Det här finns ju också. Ingenting blir bättre eller mindre dramatiskt av att vi sänker tonläget bara.
Ja, men vad, då min mamma, som har blivit en väldigt närvarande ingrediens i mitt liv här då, eftersom de är...
Ja, men du sa ju till mig, när vi inte bandade någonting, tror jag, att den här karantänen ni sitter i, du, Agnes, din tjej och dina föräldrar, har fått dig att älska dina föräldrar igen.
Det lät jävligt hårt mot mina föräldrar. Inte, jag har kommit närmare dem igen. Jag har alltid älskat dem. Men det finns någonting att man...
Jo, men det har påmint dig om att du älskar dem. Du kanske tidigare... Jag vet precis hur du kan vara med föräldrar i de här snabba samtalen. Man märker... Mamma ringer, man svarar. Det är helt normala tider. Man är stressad till någonting. Och man har energi i 1 minut och 20 sekunder. Sen faller liksom energin fritt efter det. Och efter 1:25 så har man ingenting kvar. Mamma hör det. Hon liksom... Jaha, okej, men då hörs vi lite senare då. Så lägger man på. Den känslan har man inte längre, man tar sig lite mer tid.
Nej, men speciellt inte i min situation då, när de är här nere varje morgon, det är frukost, och det är klart att man kan ibland bli lite trött när mamma säger, nu är det slut på prickig korv, Lars älskar prickig korv.
Mm. Hon lägger över det på din pappa alltså?
Hon äter inte prickig korv, det är pappa som äter prickig korv.
Jaha, men varför säger inte han själv att det är tråkigt att det är...
Nej, men han säger, hon säger, nu tror jag Lars är hungrig. Han säger inte, om han inte skulle, ja, han skulle nog kunna gå utan mat i flera dagar om han inte säger...
Som en kamel.
Det är helt sjukt. Han är en människa som aldrig någonsin artikulerar sin egen vilja.
Men är han en människa utan behov?
Nej, han är en människa utan behov, men utan stake på något sätt.
Ja, okej.
Jag vill ibland säga, nej, jag behöver inte. Hon säger, och mamma berättar också när de är mätta.
Nu är Lars mätt.
Ja, men de hade ätit någon, innan allt stängde så hade de gått ner till en lunchrestaurang nere, och där beställer de då, de gillar avokadomackor. De har blivit lite moderna på det sättet, med lite så här chiliflingor på. Det finns väl i Sverige.
Jag säger att det är mysigt, fast jag aldrig skulle äta det, eftersom jag tycker att avokados konsistens är mjölig och lite motbjudande. Men det ser väldigt härligt ut när de där chiliflingorna landar på den gröna avokadon.
Och då sa mamma bara, dit går vi alltid ner så delar vi på en avokadomacka. Och jag har ju sett den där avokadomackan. Den är ju skitliten. Och mamma har ett jävla komplicerat liksom inställning till mat, precis som du och jag ibland har, massa ångest och grejer. Då har hon också, då sa jag, men räcker det verkligen för dig, pappa, att äta en halv avokadomacka? Den är inte stor.
Nej.
Då svarar hon direkt, ja, han blir jättemätt. Det är så jävla sjukt.
Ja, det är som att hon är liksom buktalare med honom.
Ja, men det får han, det är fan hans jävla problem. Jag orkar, ja, inte, det är fan, med, jag orkar, ja, inte med. Men hon berättade, vi sitter ju ofta nu och pratar, som sagt, långa middagar. Lite för mycket vin, kanske, ibland. Ibland så hoppar jag av vinet, men min mamma säger alltid då, ja, vi ska ändå dö snart, nu syftar hon inte på corona. Jag tänker dricka jättemycket fram till dess.
Ja. Ja, okay.
Men då när hon berättade, hon var historielärare, och så berättade hon att det var så bitvis bra stämning nere i tunnelbanan i London, innan då blitzen
då, ja, i början på,
men att man var tvungen, det fanns lustigkurrar där nere. Det fanns såna här Per Andersson-typer där nere i tunnelbanan.
Grotesko medlem, ja. Han kan tänka mig att hade han levt 41, 40.
Är han viktigare än någonsin?
Ja, möjligtvis. Men man kan också vara kluven kanske, om man är nere i tunnelbanan i blitzen, kurar där nere i 3 månader, gömmer sig undan tyskarnas bomber, att Per Andersson kan liksom både pigga upp och kanske bli lite jobbig om man har lite för mycket energi.
Ja, men vet du vad det skulle vara? Vet du vad jag tror att det blir? en arbetsseger för Per
Andersson.
Jag vet,
men det som är skillnaden med exempelvis en podd som man kan pausa när man får nog av den, eller kanske höja, du vet, dubbla hastigheten eller något. Per Andersson finns ju där då, konstant, i denna tänkta tunnelbana, i detta tänkta
år. Du menar att han aldrig skulle ta paus? Han skulle aldrig ta paus från snubbelhumor och sånt.
Ja, men jag har svårt att tro att Per Andersson anno 1940 liksom skruvar ner sig själv.
Det pratas ju mycket om en analkande då lågkonjunktur, och det är naturligtvis fruktansvärt för många människor. Men är det så att Per Anderssons karriär kommer spira efter det här på ett sätt som den aldrig har gjort?
Du menar att man skulle kunna sänka ner honom på vilken plats som helst och han bara liksom trycker på on och så blir det kul i 30 minuter? Och
så... Ja, men det står så här. Håkan Hellström stänger ner sina konserter på Ullevi i sommar. Men däremot, Per Andersson bokar Friends Arena.
Ja, men vadå, vad menar du? Folk får inte vara på Friends Arena heller om de inte får vara på Ullevi.
Ja, men skit i, jag menar, det här handlar inte om att huruvida man får vara i stora grupper eller inte. Men Håkans låtar kan ibland vara lite deppiga och sådär. Visst, det finns lycka också. Men Per Andersson, det är liksom 3,5 timme ren jävla humor bara. Han borde gå bara runt och folk behöver skratta det.
Ja, men jag tycker snarare att Per Andersson ska boka grejer, så borde han ju bli en gammaldags sån här liksom roadside minstrel eller vad det heter, en sån här gycklar. Så bara gå runt från stad till stad med lite rekvisita, och så bara piggar han upp alla han ser, och så får man stoppa lite pengar i hans liksom mössa om man vill, eller swisha i dessa tider då. Men att han bara ger sig ut på en road, han går igenom Sverige och underhåller folk som kommer i hans väg. Det är ingen bokning det handlar om. Det är liksom 1,5 meters avstånd, ingen liksom hostattacker. Hostar man eller skrattar man, så gör man det i armväcket. Men Per Andersson går bara runt och gör folk lyckliga.
Men jag kan till och med nästan tänka mig någon sån här, du vet, sån här drive-in movie theater upplägg utomhus då. Mm. Eller bilbingo, men alla sitter instängda i sina bilar med rutorna öppna. Och så nästan som det på tidigare hade de väl på Kolmården, att man åkte runt i en bil och så gick djuren utanför bilen, du vet. Det kunde hoppa
just
upp.
Bilsafari, ja, precis.
Här är samma sak liksom. Du sitter med bilen och plötsligt hoppar liksom Per Andersson upp på huven och gör helikoptern för dig.
Ja, visst, absolut.
Per Andersson, aldrig känt mer respekt för honom. För jag tror att han även i kristider är solig. Nu vet jag ingenting och hoppas verkligen att han inte har drabbat privat av detta. Men om det inte är så tror jag Per Andersson, visst hade han suttit ner i tunnelbanan, det hade kunnat funnits lite bistrare människor som hade blivit irriterade på honom.
Ja, men kanske liksom vecka 16 så kanske folk skulle bli lite mätta på hans energi.
Men håll med om att han är ju verkligen Sveriges Good Morning Vietnam-man.
Ja, men han är ju lite grann på ett sätt Sveriges Robin Williams, på så sätt att han är en improvisatör. Robin Williams kunde ju både i sina filmer och i talkshow-framträdanden, även i privata sammanhang, bara associera fritt, och det är bara säkert påfrestande för människor runt honom, men också otroligt kul för människorna som träffar på honom tillfälligt, utmattande för honom själv, säkert. Det känns som att Per Andersson har samma förmåga. Åh, där ligger ett litet fiskespö, då kan jag göra någonting av det. Sen kastar jag bort det, där hittar jag någonting mer. Det är en hjärna som går på högvarv.
När Robin Williams var vid liv, innan han då tog livet av sig, mycket tragiskt, så var, då rådde det liksom, är det konsensus det heter, men det var, sanningen var, han är världens bästa talkshowgäst.
Kanske, ja.
Och framförallt komiker körde, för han gick ju bara in och körde och var manisk. Och jag kommer ihåg, jag liksom skämdes för att jag aldrig tyckte det var så jävla kul. Jag har alltid tyckt det mycket roligare med någon liksom släpigare Howard Stern-figur som gick in med attityd. Mm. Men Robin Williams var ju, han tvekade ju aldrig på att det där skulle funka. Nej. Att bara gå in med dunder energi. Jag tror att det är väl en av Per Anderssons styrkor. Den här jämförelsen, jag tycker det är rättvis. Mm. Det är, Per Andersson har väl sina stunder då han sagt det är lika roligt som Robin Williams också. Och stunder då han inte är lika rolig som Robin Williams. Men han har det här otroliga självförtroendet också. Nu kör jag bara. Nu får vi se vad som händer.
Vi är en vecka sponsrade av, och det här är väldigt kul, vår nya sponsor Revolut. Det här är Europas snabbast växande fintechbolag. Det är en app kopplad med ett kort där du kan betala med, du kan skicka pengar globalt utan avgifter, växla valutor, donera i och mycket mer. Det är ett väldigt, väldigt smidigt sätt att hantera pengarna.
Ja, och för mig då som är utlandsboende, så är det så att det är en del av min vardag att hela tiden då, om jag ska betala något i Sverige så kommer det med en massa avgifter, och jag ska föra över pengar dit, och det kommer även pengar från Sverige hit och så vidare. Eller om jag är skyldig dig pengar och ska då betala, det sker inte så ofta längre, men om jag skulle vara det, så kan man då skicka pengarna utan avgift. Och sånt där är så jävla dyrt. Jag skulle vilja säga att det är 3 saker som jag gillar oerhört mycket med det här. Och det är ju då att man kan koppla kortet till Apple och Google Pay. Det är fan bra. Och du kan också då växla mellan 29 olika valutor direkt i appen. Och vet du vad man mer gör då? Då lär man sig namnet på valutorna, Fredrik. Det är lite,
ja,
alla mot alla kunskap.
Ja, det är också kryptovalutor.
Ja, absolut. Och så finns det då så här, det är liksom virtuella kort, bland annat då för engångsbruk, där kortdetaljer förstörs så fort du har använt det. Och det raderar då risken för att kortet ska bli använt någon annanstans där man inte önskar det.
Så här, Revolut är helt kostnadsfritt om ni går in på filipochfredrik.live/revolut. Jag säger det igen, filipochfredrik.live/revolut, så får ni då även fri frakt på det här kortet. Det är ett Visa-kort som kan användas överallt i hela världen. Gå in där, fyll i er telefonnummer, starta igång ert konto. Vi kan verkligen rekommendera detta. Vi säger stort tack till Revolut. Vi är en vecka sponsrade av ATG, och nu börjar ju då storloppssäsongen på riktigt när det gäller trav. Och travet, det rullar ju faktiskt på fortfarande trots dessa märkliga tider. Loppen körs utan publik förstås, inte ens hästägare får vara på plats, och kuskarna de undviker att vara nära varandra, bland annat då genom att byta om i bilen. Travet genererar ju arbete då för tusentals svenskar, allt från de här ATG-ombuden till hästskötare och tv-folk.
Ja, men det här är ju en trygghet för många människor att ha ett intresse, att prata om storloppssäsongen då och så vidare. Och av den anledningen så är det fint att det här rullar på så länge restriktionerna då följs. Och ATG är ju sedan länge en stolt samarbetspartner då med Sveriges paralympiska kommitté. Och Paralympiatravet är det första då travtävlingen ut i den här storloppssäsongen, vilket då får extra fokus i år och framåt med Paralympiatravet.
Så är det verkligen. Man måste vara 18 år för att spela, och man kan kontakta stödlinjen. Vi säger stort tack till ATG.
Min morsa, apropå det då, så pratar och vi sitter här då, och min pappa sitter bara tyst och äter långsamt i slow motion.
Han äter långsamt för att han vet att han har så lite mat att äta innan hans fru säger att han är mätt. Så det gäller att njuta av den där halva mackan.
Nu tror jag Lars vill ha något litet sött efter maten. Har ni en kaka?
Så. Men sluta, är det så hela tiden?
Hela tiden?
Ja.
Jag har ju bollat med tanken på att göra det här till en liten reality-serie nu. Mm. Ett slags Big Brother med världens lamaste man och hans, du vet, hans väldigt energiska hustru som bestämmer allt för honom.
Någon slags halv åtta hos Hammars helt enkelt, och man tittar in när ni käkar middag helt enkelt.
Ja, men det händer mycket under de här middagarna. För att det är bara absurda saker. Bara som att han igår fick jag reda på att när mamma varit borta och rest, då har grannfrun bytt lakan för att han tycker det är så svårt att byta lakan.
Vadå? Har det krypit fram på senare år? Att han...
Ja, igår första gången jag hörde det.
Vadå? Han vet inte riktigt hur man gör när man byter lakan.
Nej, mamma säger, det är för komplicerat för Lars. Det är helt otroligt, eller hur?
Men vad säger han då? Försvarar han sig alls, eller?
Ja, jag har aldrig fått chansen att lära mig. Då sa han, vad är det att lära sig?
Har han väl?
Det går ju att räkna så här. Det är inte som att lära sig hur Pythagoras sats funkar. Det är bara titta på grejer.
Men det är inte
grejer.
Så heller att han kommer in i ett rum. Lars Hammar kommer ju inte in i ett rum där det är en obäddad säng med prydligt ihopvita lakan, där han måste börja från scratch, så att säga. Ofta är det ju så när man då bäddar om sin säng, att sängen är bäddad. Man liksom demonterar sängen. Under processen av att man bäddar av sängen så kan man då, om man har liksom minnesbanken aktiverad, kan man då försöka gå tillbaka till den sen och göra allting tvärtom. Eller hur?
Ja, exakt. Ja, men det är inte så att pappa är någon slags jävla liksom gubbe och antifeminist som tycker att liksom kvinnorna hör hemma i köket och så vidare.
Nej, det tror jag inte.
Det finns, sanningen är någonstans mitt emellan, att han aldrig fått chansen, och när han väl kanske har försökt bädda en gång så har han blivit utskälld för att det är så fult. Och då orkar inte mamma att han ska göra detta igen, för hon känner att jag gör det bättre. Som hon också säger, men han är jättebra på att gå ut med soporna.
Ja, men jag vet, det där är ju otroligt att hon säger det. Jag tycker det är fenomenalt.
Ja, men då i alla fall igår, då pratade vi om dels att hon sa det, att det klart att det skämtades under andra världskriget nere i tunnelbanan. Jag vill också känna ibland så här, fan, hon var ju barn under andra världskriget men kom som krigsbarn och har ju då fått höra historier om sin pappa, min morfar, som bodde ute i skogen under stora delar av andra världskriget, jagad då av ryssarna givetvis. Han tillhörde något som heter Skogsbröderna, som var en frihets...
Det är inte samma sak som Stallbröderna, inte?
Nej, det är motsatsen. Stallbröderna är ju att liksom Lasse Berghagen och hans polare käkar lunch någonstans i Stockholm.
Ja, på typ Haga Forum eller något liknande.
Det här var ju att morfar låg du vet, gömd under hö i hästdroskor och sånt där.
Trots i fyra att det var år, ja. Det är motsatsen till Stallbröderna.
Ja, men och mamma då och henne och min mormor var ute och leta efter honom. Mamma var ju för ung, men mormor var ute och leta efter honom och var också i skogen. Och många nätter så sov då mamma bara under ett träd som ettåring med sin mamma då. Men det är väldigt starka historier utöver att pappa bara får äta en halv avokadomacka och att grannfrun som så byter lakan. Så berättar mamma att trots att hon...
Det är något lite erotiskt i att grannfrun, det låter ju som upptakten till en gladporrfilm helt enkelt. Här kommer grannfrun hjälpa till att bädda, det ena leder till det andra.
Det var både grannfrun och pappa var två väldigt sexuellt odrivna människor. De kunde inte se, den potentiella laddningen i en grannfru byter lakan.
Det var kanske väldigt maskinellt det hela. Och gick mer ut på att det skulle bli överstökat.
Jag tror att det var exakt på det sättet. Men mamma berättade att trots att hon inte var då mindeskriget, hon kom i en båt, landade i Örnsköldsvik och folk stod där med varma filtar, berättade hennes föräldrar. Och du vet, ja, hon flyttade runt hela sitt liv och sen gick liksom allt åt helvete för hennes föräldrar när de kom till Sverige, alldeles för skadade av kriget. Men mamma, ända fram till hon fyllde 15, så sprang hon alltid och gömde sig varje gång hon hörde att det var ett plan i luften. Trots att hon inte hade kommit ihåg kriget. Men att det blev någon symbol för att hennes föräldrar pratade om vad stressade och vad hemskt det var när planen flög in över Estland och de väntade på att det skulle liksom bombas.
Ja, för fan.
Det var bara en psykologiskt oerhört fascinerande grej. Att man blir rädd för något man inte har varit med om på grund av att andra har varit rädda för.
Det känns som att det är någon psykologiskt liknande grej jag kanske går igenom den här veckan. Får jag bara kort flika in det då? Jag nämnde förra veckan, i en kort passus bara.
Vad sjukt, vad långt vi har kommit i den här podcasten när du frågar mig om du får flika in.
Det känns, nu pratar du om din mamma, det vill jag absolut inte störa. Men förra veckan nämnde jag då i förbifarten bara, jag vet inte varför vi börjar prata om Sven-Bertil Taube, men jag nämner då boken London när alla barnen sover, att han har skrivit den, jag läste den i mina föräldrars bokhylla och så vidare. Du säger ja, den pratar du ofta om och så vidare. Så går vi vidare, ingenting mer med det, podden läggs ut. Och sen börjar då DM:sen och mailen trilla in från folk som säger, jag blir lite nyfiken på den här boken London när alla barnen sover, den här guideboken Sven-Bertil Taube skrev på 70-talet. Han hade ju bott i London.
Boken skulle kunna fått ett andra liv.
Ja, men i teorin kan antikvariat eller man kanske ska beställa nyutgåvor och så vidare. Problemet är bara, skriver alla människor som hör av sig, att jag hittar den inte. Jag hittar liksom ingenting om den. Jag har till och med varit inne i någon sån här, du vet, bokförläggarnas liksom något register där alla böcker som har getts ut i Sverige finns. Den finns inte där. Och då började jag, vad fan är det frågan om? Så googlar jag själv. Då dyker upp en enda träff på den här, och det är då en referens till boken London när alla barnen sover, från boken Tårtgeneralen, som ju du och jag skrev för över 10 år sedan.
Så att det var, vänta nu. Du kan ha hittat på detta och fört in
Nej,
det här.
Nej, men uppenbarligen, du och jag sitter för över 10 år sedan, skriver boken Tårtgeneralen tillsammans, där det finns en passus där huvudkaraktären Hasse P irriterar sig på, av någon anledning, en monolog i hans huvud. Han stör sig på Sven-Bertil Taube och den där boken han hade mage att skriva, London när alla barnen sover. Och det stör sig karaktären på. Det är den enda träffen på internet kring den här boken.
Det känns ju tyvärr som att Sven-Bertil Taube inte lyssnar på vår podd.
Men jag är före dig här. Alltså, när det går upp för mig att den enda träffen jag hittar är en referens till boken i min egen bok, alltså den jag själv har skrivit med dig.
Då har jag tänkt
på den här boken. Den här boken har varit äkta och riktig för mig 2009 när vi skrev Tårtgeneralen.
Jag tror att du har tagit, i publika sammanhang har du definitivt tagit upp det här, men jag tror att du också privat med mig, jag har snackat om den här boken kanske 70 gånger.
Ja, men den gjorde ett jättestarkt intryck på mig. Man sitter i sina föräldrars sovrum och bläddrar i bokhyllan. Det ligger liksom så här, året 1977 bläddrar man i den. Året 1978 bläddrar man. Jag minns att det var en bild där som jag minns tydligt när Skellefteå AIK har vunnit elitserien. Det är något mål i finalen där pucken går upp i nättag. Jag minns den jättetydligt. Jag minns också då bredvid de här böckerna, den blå boken London när alla barnen sover. Jag bläddrar i den. Det är liksom Sven-Bertil Taubes skildringar av ett London just då lite senare på kvällen, vilka restauranger man kan gå till, härliga barer. Jag har ju sett den här boken, jag har läst den. Jag mässar då, när det går upp för mig att det finns en Google-träff och den ligger jag bakom själv 2009, då mässar jag min pappa och jag skriver, har ni boken av Sven-Bertil Taube som heter London när alla barnen sover? Han svarar, icke. Och jag skriver då, är du säker? Han svarar, vi har aldrig hört talas om den. Och då skriver jag, jag är säker på att vi haft den. Det svarar han inte ens på. Då blir jag ju väldigt konfunderad av detta. Sen får jag då, i och med att någon granne till oss har lyssnat på podden, Hör av sig till min fru för att vara med i samma bostadsrättsförening. Jag känner Sven Bertil Taubes familjeadvokat. Be Fredrik höra av sig till mig kring det här ärendet. Ja, då mejlar jag då den här mannen, min granne, och så skriver jag: kan du rota i detta, är du snäll? Och då fick jag då svar idag från den här personen som du har varit i kontakt med, Sven Bertil Taubes familj. Det känns som att han har en familjeadvokat. Då gör han detta då. Och familjeadvokaten svarar: hej!
Att ha en familj, jag måste bara säga en kort inpass, men att ha en familjeadvokat vittnar om avtrycket man har gjort i ett samhälle. Så
det får
det.
Man verkligen säga. Det är det en, inte ens en promille av svenskarna har ju en familjeadvokat, känns det som.
Men ingen har det. Jag undrar om det kan, är det bara Taube-familjen som har det kanske? Jag vet
kanske.
Inte. Förutom Wallenbergar och sånt där. Men jag menar, givetvis. I den kulturella svängen.
Ja, okay, men apropå promille, bara innan jag går vidare. Jag läste det igen i morse. Jag tror att det är skidåkerskan Stina Nilsson heter hon, va, som har bestämt för att börja åka skidskytte istället. Kan det stämma?
Det stämmer alldeles utmärkt.
Ja, och då intervjuar de i en liten notis bara. Det här är bara någonting som sker i marginalen, men det piggar upp något så jävulst. Då frågar de Björn Ferry, som är en gammal då skidåkare och skidskytt, va? Hade du någon aning om detta? Att detta skulle ske, att Stina Nilsson skulle då byta sport? Det är ju en skräll av Guds nåde i den här sporten. Då svarar Björn Ferry: jag hade ingen aning.
Vi är den här veckan sponsrade av Dressman, och våren har ju slagit till på riktigt nu äntligen. Dressman har fått in fantastiska kostymer då i 100% lin. Massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch ljus linnekostym, kan jag tycka, omfamnar våren och den nalkande sommaren. Att man vågar lite, att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid, att titta, nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressman.com eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakrits, viol och pepprig salmiak, som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2, men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är numera prillan smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast återvinningen.
Jag hade 0,000% aning. Och det, är det ett skriande rop på uppmärksamhet att liksom, om jag svarar 0%, vilket är sanningen, jag kan också lägga till 3 decimaler som är helt identiska för att få lite mer utrymme i den här notisen. Jag har aldrig hört någon säga 0,000%.
Fast jag tycker att det är en bra illustration. Att han lägger till det där gör att jag känner jävlar vad han inte var medveten om detta.
Det är tryck i hans personlighet när han gör det. Skitsamma då i alla fall.
Men i alla fall, vad säger familjeadvokaten
han
då?
Han säger då: hej! Har nu kollat med Sven Bertil och han har inte skrivit den boken.
Nej, det är så sjukt. Det är så jävligt.
Men jag vet, det lustiga nu att jag läser en bok som är en väldigt hyllad roman som har kommit ut nyligen som heter Splendor, som är skriven av en man som heter Stefan Lindberg, som är en 50-årig svensk författare. Han har skrivit 4-5 böcker kanske, ganska hyllad. Jag hade inte riktigt koll på honom tidigare. Och i den här boken bland annat då så tar de preparat som gör att de kan liksom gå in i varandras liv och man träffar folk man inte har träffat. Han träffar en karaktär som har träffat honom i Berkeley när han pluggade där. Men han har ju inte pluggat där. Hur kan de då ha träffats där? Det är så här, man börjar tvila på sin egen identitet och så vidare. För övrigt, i den här boken så skriver Stefan Lindberg då att han går ut på Insta och så tänker jag, har den där jäveln Insta på riktigt kanske? Så går jag in, ser att han har Insta, ser också att han följer dig men inte mig, och blir då så äcklad att jag är beredd att lägga ifrån mig den här ypperliga romanen. Så är det! Det kan jag tillstå. Att ja, även om det pågår kaos i världen omkring en, så har man kvar den där missunnsamheten och oginheten. Det tappar man inte, fast det är corona tider så att säga. Men oaktat detta, jag känner mig som en karaktär i den här boken. Jag börjar tvivla på vem fan jag är. Jag vet ju att jag har läst den här boken, men den finns inte. Vad fan ska jag göra?
Nej, men så här, det här är ju, vi har väl pratat om den förut och det finns ju kanske fler filmer som jobbar på samma tema. Men just det här som i den här filmen då, mustaschen, eller boken mustaschen, en man går in, han har alltid haft mustasch, går in på toa, rakar av den, kommer ut till sin familj och de märker ingenting. Nej. Och han blir galen av detta eftersom, vad fan, jag hade ju mustasch.
Ja, men han säger till sin fru så här: jag har ju rakat av mustaschen. Du har aldrig haft mustasch. Jo, men jag skaffade ju mig den när vi var på besök i Antibes. Vi har aldrig varit i Antibes. Det vill säga, han tänker, vad fan är det frågan om? Ingenting av det jag har för givet är en sanning längre.
Ja, det där är, jag vet inte, fan. Kan det vara så att någon annan har skrivit den här boken? Att det bara är Sven-Bertil Taube som är fel?
Men jag vet ju att han har skrivit
det här. Jag
tänker också, är det de märkliga tiderna som gör att jag mår extra dåligt av det här? Jag kanske bara skakat av
mig
det här. Nej,
det tror jag fan inte.
Men vet du vad jag tror att det är? Jag tror att det är så här. Ibland orkar, men det finns en gammal teori i någon jävla Woody Allen-film om det är Manhattan kanske. De går omkring på något planetarium och så ska då liksom Woody Allen ragga på Diane Keaton genom att säga att jag tror att vi människor skapar neuroser och små hypokondriska liksom anfall. Man är orolig för relativt, inte små saker kanske, men åtminstone väldigt privata, personliga saker. För börjar vi fundera på universum, då blir vi galna. Då är det bättre att liksom skapa, så att säga, egna neuroser.
Det är roligt också vad som triggar en att prata, liksom fundera på universum, vad som får en att bli existentiell kanske, och vad som får en också att bli rädd för sin egen mentala hälsa. Ja. Att det liksom i din Wikipedia-presentation eller entry, vad det lider, står att Fredrik Wikingsson, likt Ted Gärdestad, gled in i en mycket svår depression som sen ledde till liksom en dubbel personlighet efter att han insåg, eller efter att folk liksom aktivt förklarade för honom att Sven-Bertil Taube inte hade skrivit en guidebok om när barnen sover.
I London, nej, men vet, jag tror så här, det kan ju vara så att min hjärna känner på sig att jag inte riktigt beredd eller mottaglig för hela corona liksom cirkusen och allt det som kan komma nu de närmaste veckorna, att den kanske bara går till någon slags, inte ett happy place utan tvärtom, men det är ett unhappy place, det här med Sven-Bertil Taube. Men genom att bara gona in sig i olycka och nevros över det, så slipper hjärnan processa det här mycket 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 större som ligger där utanför.
Vi pratade för en vecka sedan om att jag, vi sa till vår klippare då, innan podden började spelas in, när vi trycker på record, att det hade varit kul att ta en öl med honom någon gång och så här vidare, att han inte vill det sen. Och kom du ihåg att jag då sa, jag har fått ett svar av honom kring det här, så började du ifrågasätta det för att du inte hade fått svaret. Och det visade väl sig sen att han faktiskt hade skrivit att vi skulle ta en öl. Men det var ju samma sak jag upplevde då. Det är obehagligt när man känner det där. Men vänta, har jag bara hittat på det här? Men det här är ju mycket värre, för det här har ju du pratat om i åratal, som att det är liksom en av de mest så här kassaskåpsäkra sanningarna i världshistorien.
Ja, men så här, det är precis som du säger, om jag bara liksom i förra veckans poddavsnitt får för mig detta, men bevisligen har jag 2009, när vi sitter och skriver boken Tårtgeneralen, också varit upptagen av det här starka barndomsminnet av boken London, alla barnens hovet, skriven av Sven-Bertil Taube. Jag vet precis hur den ser ut. Jag vet att, det är kanske skönt för mig att bara vila i den här ovissheten och
galenskapen. Det är så kreativt. Det är liksom, finns ju inget kreativt i att vår klippare David Mer svarade och sa att han vill ta en öl.
Nej.
Det här är ju en väldigt, väldigt komplicerad konstruktion.
Och jag blir så besviken på mina föräldrar. Hur kan de inte komma ihåg den här? För den här boken är ju rimlig. Den borde finnas.
Din pappa är ju just nu människan, eller frun, i boken Mustaschen, som säger du aldrig haft mustasch.
Min pappa håller egentligen då mitt mentala välbefinnande i sina händer, och han väljer att bara kasta ut mig. Han hade kunnat ljuga och säga, ja, den står här, du får se på den när du kommer ner nästa gång. Då hade jag ju mått jättebra. Men då kanske jag hade behövt börja tänka på corona mer, jag vet inte.
Den där anekdoten griper tag i mig. Det där tycker jag är väldigt, väldigt konstigt. Men jag vill också säga en sak, så bara jag kände,
jag säga, vet ni någonting om detta, får jag ändå säga. Maila till podcast@podff.com. Det kan ju vara så. Jag vet inte vad det kan vara. Det finns ju ingen förklaring längre.
Ja, men det är om någon annan har skrivit den här boken.
Ja, möjligen.
Men vad säger jag, fick den här känslan, det var kul det att podda.
Ja, vad härligt.
Det är det.
Det är jättehärligt. Vi är denna vecka sponsrade av Max Burgers, Sveriges godaste burgare. Vi har ju pratat tidigare, det omskakande, det ljuvliga, när vi smakade Deli Fresh Plant Beef första gången. Den här då helt växtbaserade paddyn, som man säger, eller det som var köttet förut då, som smakar precis som kött.
Och utöver att det är så jävla gott, för det är det, den är som sagt var helt växtbaserad, och den säljs som då 4x90 90 gram och man kan ju både grilla och steka och så vidare. Men det är någonting man, när man, du vet, plockar fram det här paketet nu då, som alltså säljs i dagligvaruhandeln, hur barnen går igång på detta. Och man behöver ju inte säga till barnen att det är en vegansk burgare. Man behöver inte komplicera det för dem.
Nej.
För de tycker det är precis lika gott som en vanlig burgare. Och det tycker vi också, om inte godare faktiskt.
Ja, och man känner sig också för jävla fräschare och renare när man har ätit detta. Man får i sig så jävla mycket kött ändå. Jag som äter det nästan varje dag. Jag älskar Daily Fresh Plant Beef. Vi har ju båda två en väldigt speciell relation till Max. Dels för att vi har varit där så mycket förstås. Men jag minns även när vi skrev vår film Tårtgeneralen. Då hade jag precis skaffat elbil och det fanns en laddplats i närheten av Max. Norr om Stockholm.
Jag längtar tillbaka till den tiden.
Ja, men det var så jävla mysigt. Man åker ut, ställer bilen, laddar lite igen. Så går man in där och sätter sig på Max. Kopplar upp sig på wifi. Så satt vi där och skrev i timmar. Man käkar en börja, vänta lite igen. Lite chicken wings lite senare kanske. Det var någonting så jävla mysigt och familjärt med den perioden. Och jag är ju på Max. Jag kan garantera det en gång i veckan fortfarande.
Men jag tror, nu finns det, nu ser ju då menyn ännu annorlunda ut, ja, sen den gången då vi var där.
Ja, men nu finns ju Daily Fresh Plant Beef som på riktigt då är precis lika gott som kött. Och jag blir lika golvad varje gång av att detta är inte kött, men det smakar som kött. Det är så jävla gott. Och nu finns den då i dagligvaruhandeln. Vi säger från botten av våra hjärtan stort tack till Max.
Ja, det känns inte som att man hela tiden ska referera till dessa tider, för det blir lite märkligt, men det är också oundvikligt. Mm. Jag såg igår, så jag kan också känna mig lite äcklad ibland. Jag måste väl stryka under det här. Man vet att folk har det fruktansvärt. Folk som jobbar med folk som kommer in med corona, folk som dör, och herregud, i Italien och överallt i världen, Spanien, där det ser för jävligt ut, kanske kommer se för jävligt ut i Sverige också. Mm. Men man känner att man ibland också måste bara skanna av flödet och kolla vilka människor folk har blivit. För det är ändå så, när min morfar ligger i någon jävla droska under hö, mm, och försöker bara skydda sig från att bli skjuten i huvudet, mm, eller när min mormor går ut och försöker leta efter honom med livet som insats, så finns det ju att än så länge så har ju åtminstone vi det ganska bra.
Ja, men vi behöver inte ens påpeka hur medvetna vi är om vårdpersonal och hur mycket branscher som det är kris för, och folk är liksom så här desperata att gå på knäna. Detta är ju också, det sker ju också, det vet vi ju.
Ja, men jag såg bara Britney Spears då, som jag av någon anledning följer på Instagram. Ja, det kanske man ska göra, jag vet inte. Men då skriver hon, jag vet inte, det är någon, nej, det är någon jävla, hon citerar då någon som heter Mimi Zoo, jag vet inte ens vem det är, men som skriver, bara första raden reagerade på: "During this time of isolation, we need connection now more than ever." Det är ju så här, många kör ju här i USA day 9 av karantän. Och de flesta då, de bor ju i bra hus, det är fint väder, man kan gå ut och ta en promenad. Det går inte att jämföra med att ligga liksom täckt med hö och vara rädd för sitt liv.
I 4 år och vara rädd för både nazister och ryssar kanske.
Ja, och sen blev det ju naturligtvis på så att det var väl tyskarna som räddade honom och fick honom att efter kriget då vara hårdare mot ryssarna än mot tyskarna. Han blev aldrig nazist eller så, men det skapade röra i mitt huvud när min morfar pratade om att han inte tyckte att kanske tyskarna var så fruktansvärda.
Nej,
och det berodde ju naturligtvis på att han friades av dem. Sen blev han kanske komma på andra tankar senare. Men mamma berättade för mig, det här känner väl många till, men jag tyckte det var så starkt, att under då första världskriget, där de då låg i de här skyttegravarna, vilket också var en typ av isolering som är värre än Britney Spears isolering.
Det får man säga.
Men då berättade mamma att på julafton så gick alltså folk upp ur skyttegravarna och gav varandra cigaretter då, fransmän och tyskar.
Det är en klassiker att den första julen under första världskriget, så gick då tyska soldater och engelska och franska var det nu var upp ur skyttegravarna, möttes i ingenmansland, stod och sjöng lite jullåtar, tog en liksom en vila från kriget i låt säga en timme, allt av frid och fröjd, tillbaka till skyttegravarna, sen pangade de på varandra igen ett dygn senare. Det kan man ju se på genom lite olika perspektiv, men det är väldigt lätt att välja den humanistiska vinkeln på det, att liksom så här, ja, det där är vad människan egentligen har i sig. Nu. Människan vill connecta och människan vill möta.
Men vad fan, det är väl bara, tycker jag, man kan bara se det ur ett positivt filter, att människan i grunden är god på något
absolut.
Sätt. Vill inte det här. Men nu sker.
Men sluta kriga då.
Men å andra sidan, återigen, vi är ju inte i krig ännu, utan alla sitter i samma båt, och det gör väl möjligtvis det här lite. Det är ju inte positivt det här, men det gör att man känner att det är ju skillnad när man inte ligger och skjuter på varandra ännu.
Ja.
Men när mamma berättar den där historien, så man börjar ändå tänka på det där. Och sen när du kör igång då med ditt då säger vi välkomna till Filip och Fredriks podcast och så vidare, att det där, att det är referensen till första världskriget är inte helt 100%, men Good Morning Vietnam är en idé, för att det känns tabu att vara att sprida glädje. Jag tänker på när filmen kom, den här, för vad kan det vara, 15 år sedan, kanske 20 år sedan är det säkert. Filmen Livet är underbart, med då den excentriska också eljest-humanisten Roberto Benigni.
Precis, det här handlar väl om en man, de hamnar i koncentrationsläger, han blir någon slags clown, han i koncentrationsläger för att muntra upp barnen, så att säga, här är det piss, men jag försöker skapa liksom en liten stund av guldkant här. Det var ju väldigt kul, någon som beskrev det, det här blev en väldigt hyllad film. Jag undrar om inte Harvey Weinstein var med och producerade den här jäveln och lyfte fram den hela vägen då till Oscarsgalan. En heartfelt film, och sånt gillar ju då akademijuryn. Och han vann ju mycket riktigt Oscar för bästa utländska film, kanske även någon mer Oscar. Och det som blev speciellt då, och det här har vi pratat om för flera år sedan, minns jag, att han klev på stolsryggarna istället för att gå ut i gången när han skulle fram till scenen och ta emot priset. Och detta var ju spektakulärt, Oscarsproducenten jublade säkert, men som en cyniker påpekade, backlashen mot Roberto Benigni inleddes innan han ens hade kommit fram till scenen. Det var så här att det cyniska Hollywood, ja, titta vilken härlig snubbe, ja, men jävla vad plats han tar, han hatar vi. Och sen får han Oscar.
Det är något han var väldigt... väl en, det var väl liksom sista.
Det är en väldigt bra bild i hur snabbt det kan svänga.
Ja, han var väl någon slags commedia dell'arte. Han är ju en Per Andersson egentligen, var han väl, kan man väl säga.
Om man så vill, absolut.
Per Andersson hade, om han vann någon slags, du vet, Golden Globe för grotesk.
Men låt säga att Per Andersson hade ingått i Ruben Östlund-filmen Triangle of Sadness. Den blir nominerad för bästa Oscar. Ruben, mot förmodan får man väl verkligen säga, inte sugen på att åka till galan, skicka Per Andersson. Filmen vinner, Per Andersson får gå upp då, mot och pris för bästa utländska film. Han går på stolsryggarna, det har han definitivt i sig att göra. Backlashen mot Per Andersson skulle då kunna inledas innan han ens kommer fram till scenen.
Men det kan vara lite värt då, som jag säger, i Contagion, jag vet inte fan, men jag suckar när jag ser att filmen Outbreak och när filmen då Contagion ligger så högt på Netflix topplista.
Men jag tror att folk konsumerar så jävla mycket nu. De konsumerar säkert mycket liksom feelgood och udda grejer också. Tiger King är en ny Netflix-serie. Fantastisk historia som ligger på Netflix i 6-7 avsnitt. Den kollar folk också på, men som kanske de smiter in lite jävla katastroffilm för att tänka, så där illa är det åtminstone inte.
Nej, men ja, och inte bara därför. Det är väl någonstans bara en ångest som gör att man vill, man graviterar mot det där.
Man vill kötta ner sig.
Och jag tror inte att det är så att folk bara hittar den, utan även Netflix naturligtvis.
Ja, de lyfter upp skit.
Ja, apropå Outbreak, så det var ju... Den spelades bland annat in då i norra Kalifornien i en stad som heter Eureka. Mm-hmm. Eureka är känt, tror jag, bland annat för att det finns ett träd i närheten av Eureka som man kan, då är någon slags redwood-trä. Träd, du vet, de här stora jävla träd. Man kan åka, de har gjort som en liten tunnel i ett träd, så kan man
åka bil genom träd. Det var sånt man hörde talas om. Samtidigt som jag satt och läste boken, och jag vet att jag läste den, när jag läste boken London när alla barnen sover i 7-8 års åldern, då fick jag också höra talas om den här typen av träd som man kunde åka genom med en bil.
Men du lät lite cynisk, jag tycker det är supermäktigt att man kan göra det.
Jag tycker lite synd om trädet dock, att det ska liksom bli urholkat på det sättet.
Men det verkar ju stå där ändå, ja, och må bra.
Trädet mår bra av det.
Men då var jag där uppe och gjorde ett så kallat internship. 1994 när jag slutade från skolan så skickade då mina föräldrar mig till Kalifornien. Jag fick en biljett dit. Och sen via pappas vän, advokaten Dennis Beaver, som du har träffat honom. Mycket märklig man. Han var jurist men också krönikör på en massa lokala tidningar i Kalifornien. Så han fixade då praktik åt mig. Jag hade väl några liksom försiktiga, på något sätt, journalistdrömmar.
Dennis Beaver har jag ju träffat. Han hade väl CD-skivor med olika fisljud, va, som han spelade upp med stor. Han var väl överintelligent och därmed lite skruvad.
Ja, när vi satt åt middag hemma hos honom, för jag bodde även hos honom hemma i Bakersfield, där han då var gift med en kvinna från Hongkong som heter Ann. Och middag, hon suckade ändå, men mot slutet av många middagar då satte han på en CD med pruttljud, och så satt vi alla runt bordet och skrattade.
Det här var ju en fullvuxen man som jobbade som advokat.
Ja, men det är också lite Per Anderssonskt.
Ja, jag vet inte vad det är. Det är ju ett passivt underhållande. Han satt ju på en CD-skiva. Per Andersson hade ju
stått... Per Andersson skulle ju prutta själv, så att säga. Men då var jag uppe i Eureka, och jag minns än idag att jag bodde hemma hos chefredaktören som heter Rex Wilson med hans fru.
Tänk om han inte hette det. Tänk om man inte hette det. Tänk om det är din
skola. Det här kommer ju någon jävla människa kommer kunna vidimera att chefredaktören för en lokal...
Ja, det är också en googling bort. Det stämmer säkert.
Ja, nej. Vet att jag är... Det här har jag googlat. Så att jag har inte riktigt hittat honom, tror jag. Men i alla fall, men då var ju den stora grejen utöver det där trädet var att Outbreak spelades in där.
Men då måste jag ändå ifrågasätta detta. För Outbreak, när kom egentligen den, du? Ska jag kolla här. Outbreak, Dustin Hoffman.
Orkar inte att jag har fel nu.
Den är från 1995, Filip. Då hade du faktiskt inte varit där.
Ja, men då, jo, vet du vad? Den hade såklart spelats in men inte kommit ut.
Den kanske, men var det 1994 då? Det kanske var precis samtidigt då. Visst, fan.
Ja, men det jag minns är så tydligt. Ja, visst, du vill att jag ska ha min egna London när alla barnen sover, mindfuck grej.
Det hade varit så underbart om filmen hade kommit ut 2002 och du bara tror att du har varit där och pratat om den 1994. Men okej, okay, it makes sense. Den spelades in samtidigt som du var där. Det som var speciellt med Outbreak, det handlar om ett virusutbrott. Dustin Hoffman är någon slags forskare som då tar tag i detta. Rene Russo är med också.
Oj, 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 får jag bara säga, jag måste stoppa dig direkt. Det här ser jag nu. Time Standard hette tidningen. Och jag vet inte vilken dag det här är. Former Time Standard editor Rex Wilson dies at 70.
Mm-hmm, vad sorgligt då.
Ah, han dog den 9 december 2019. Ja, men jag har ju åtminstone...
Du minns honom.
Wilson died at his residence in Zapopan, Mexico, following a stroke and lung cancer. Okay. Han var otroligt jävla fantastisk mot
formade
mig.
Dig lite.
Jag bodde där hemma.
Det som var speciellt med Outbreak var ju också att Dustin Hoffman går omkring i en sån här dräkt då, som på engelska heter hazmat suit. Och det är så alla amerikaner känner till den här heltäckande då, som man skyddar sig mot virus och vad fan det nu var, allt möjligt skyddar man sig. Men i Sverige blir det här känt som Outbreak-dräkt. Och vid flera tillfällen när jag och du har varit i USA och man pratar om den här typen av dräkter, så vet man inte riktigt att det heter hazmat suit. För på svenska, inom citattecken, heter det outbreak suit. Så när man pratar om en outbreak suit för folk, då förstår de inte vad man pratar om. Det har blivit ett engelskt ord på svenska som inte finns på engelska.
Men när man ser då outbreak och contagion ligga där, jag fattar allt detta till 100%. Men jag försöker åtminstone själv undvika det där. Eller sätter du det och ser nu Outbreak?
Sanningen är att jag såg Contagion för kanske 10 dagar sedan och liksom, eller scrolla lite. Den är ganska effektivt berättad, men det är,
fan vilken jävla scrollande människa du är. Om folk visste hur scrollande du är. Jag tror du är Sveriges mest scrollande
om
människa.
Om Stefan Lindberg visste hur scrollande jag var när jag läste boken Splendor och pausade läsningen för att se vilka han följer.
Det är lite så här, när mitt scrollande när alla barnen sover.
Men kan det varit så att jag även som 8-åring då scrollade den boken och missförstod den på något sätt? Jag begriper
det. Ja, men jag har ju ibland så här, jag känner en orörd respekt för dig och inte minst för din så här, konsumtion av litteratur. Vad det gäller filmer så är det, jag vet inte, det är svårare att känna beundran inför att en människa ser så mycket filmer.
Ja, det är mer passivt på något sätt. Ja,
ja, men det var ju en klassiker, han Gunnar Bergdahl, va, som var väl Göteborgs filmfestivals store man i många år. Och jag minns att han golvade dig och mig, eller när vi läste om honom, att han såg 4 filmer per dag. Eller
jo, men ändå, då sitter man bara i soffan och stirrar. Det är
jo, liksom... Han var ju otrolig, han hade väl cowboyhatt på sig.
Ja, han hade väl slokhatt, va?
Slokhatt hade han. Men han kändes ju oerhört oskrollande som människa.
Mm, verkligen. Ja, men jag blev väl med tiden en scrollare. Och kanske,
ja, men jo, men även, jag vet inte om man ska scrolla man böcker, det gör man väl inte, va? Eller kan vi säga att man
det
gör
går det? Verkligen att scrolla böcker.
Du scrollar ju böcker något jävligt. Så när det går upp för mig när du säger, jag läste den boken, då vet man att av 300 sidor kanske du bara har läst 100.
Kanske, eller? Ja. Jag har scrollat.
Men har du aldrig dåligt samvete när du scrollar?
Nej, Filip, det har jag inte.
Ja, men det är ändå du kan ju gå miste om saker,
verkligen. Ja, jag vet, men det är en risk jag då är benägen att ta, för jag får konsumera ju också mer grejer.
Ja, det, så du scrollade dig igenom Contagion på grund av coronautbrottet ändå, antar jag.
Jag var lite nyfiken på att frossa i det, men det var också i lindan av allt det här liksom. Nu när man på riktigt så översköljs av liksom larmrapporter, man har liksom alarmister i sin omgivning och så vidare, då visst, man ska ta till sig nyheterna. Man ska kanske, det var någon som sa, man ska läsa om corona 2 gånger per dag, så man är med i matchen och inte gör fel. Men läser man om det mer än så, då kan man bli dum i huvudet också.
Och sen, det kommer ju,
man behöver liksom inte frossa i det. Jag tror att det är mentalt jättevådligt.
Men det är, jag tycker det är fascinerande också, eller det är ingenting man tänkt på tidigare, men det är klart att den här typen av katastrofer skapar också kreativitet på alla möjliga plan. Det är väl säkert forskare som blir extra kreativa för att ta fram ett vaccin. Och du vet, plötsligt kan något företag som har sysslat med någonting helt annat tidigare, så kan de plötsligt göra respiratorer eller ansiktsmaskar och så vidare. Mm. Men det finns ju också den där kreativiteten som
liksom... Jag tror att Louis Vuitton tog fram en handsprit, va? Och lite så här deluxeförpackning.
Ja, eller om det var det inte en ansikts mask också. Ja, jag vet inte.
Kanske.
Men jag menar bara att det finns en sorts även då när det handlar om innehåll och något som ska få oss att må bättre, så ligger ju de här Roberto Benigni-typerna i tiden.
Men jag undrar, vad hade hänt om det kom ju liksom en ny sorts liksom, super, vi pratar om corona superfemman idag, man liksom så här, Agnes Wold kan ingå, Tegnell kan ingå, Giesecke heter det, man kan ingå några till så här, de, som människor som bara okej, nu är de här in the forefront på något sätt. Vad hade hänt om det, någon av dem hade haft ett Per Anderssonskt tilltal? Det hade ju varit en otroligt ny roll.
Ja, eller ska Per Andersson vara med i superfemman?
Ja, men det skulle kunna bli distraherande om Giesecke eller liksom Tegnell står och berättar om planerna för liksom framtida liksom sjukvårdsplatser och så vidare, så står Per Andersson bredvid och gör liksom dansa fågeldansen.
Och nu dags för Per Andersson att göra helikoptern, så avslutar man.
Ja, men det går ju inte, men tänk om det hade varit helt nytt ändå, för de här experterna i alla olika länder påminner ju lite grann om varandra. Trovärdighet är ju A och O. Tänk om det hade gått att para det med ett Per Anderssonskt tilltal. Det hade ändå varit helt nytt. Att inte tappa trovärdigheten, men att man får alla att vrida sig i skratt, liksom konvulsioner på presskonferenserna, samtidigt som informationen når ut.
Och att det ändå känns rätt i
ja,
magen.
Ja, det hade ju varit otroligt.
En människa med en fingertoppskänsla som mänskligheten aldrig tidigare har fått, du vet, stifta bekantskap med.
En improvisationsförmåga och en komisk timing parat med expertis och möjlighet att vara tydlig kring restriktioner, vad gör vi med afterskin och så vidare, men folk vrider sig av skratt samtidigt som budskapet når ut. Det hade varit något.
Vissa tycker att det här är olämpligt, givetvis, att man säger så, men jag skriver under på det du säger. Men då, den här typen av då underhållningsinnehåll som det här tidevarvet också kräver, och inte bara sånt i form av podd eller film och så vidare, utan vad händer på plats. Och då såg jag, det var väl Italien, folk sjöng opera på sina balkonger och så vidare.
Ja, det har du gjort några veckor nu, ja, precis.
Jag vet,
det var, men det är ju inget nytt. Det har ju pågått ett tag.
Ja, du bara lät så jävla
negativ. YouTube har ju sagt, han har inspirerats för det där, för att skriva nya låtar.
Du lät scrollande när jag sa det.
Kan man låta scrollande? Fan,
ja, men det är så här, nu går vi vidare i podden. Nu scrollar.
Nej, men det du kommer med, det är ju gamla nyheter ändå, att folk.
Jo, men kan jag få tala till punkt? Ja, det kan som jag har börjat säga. Ja, jag menar bara att det verkar så. De där, jag tror att den där typen av underhållning ligger så i linje med landets kultur på något sätt. Det är ju inga i Sverige som skulle börja stå och sjunga opera på balkongerna.
Nej, men Per Andersson skulle i teorin kunna gå ut på sin balkong och köra och dra igång ett race, så att säga, och vara underhållande ju.
Ja, men jag tänker mer på Sverige och sådär. Då skulle det vara, jag tänkte på det igår, för när jag såg de här vackra ändå när de sjunger opera och så vidare, och opera är så starkt i Italien, och det, jag vet inte om det är. Kan det vara operans hemland?
Det känns så.
Jo, men de spelar väl även när stridsflygplanen blåser ut italienska flaggans färger.
Så är det lite opera, ja, precis.
Ja, skiter i klimatet så bara dundrar de livet.
Ja, nu pausar vi klimatet ett tag. Ja. Nu är det det här som gör.
Men då spelar de någon Pavarotti-klassiker.
Kanske, ja.
Det är bara rörande att man tänker på vad är det vårt land behöver just nu. Mm. Och hoppas inte någonting händer i Sverige på den nivån som i Italien. Men jag undrar ibland, så tänker jag, vad är det då som folk står och gör på balkonger i Sverige? Och jag antar att det är väl allsång det skulle bli.
Det skulle väl bli så här, vad heter de där liksom, som körs på Skansen, som ingår i det häftet då som...
Ja, men eller hur? Ja. Tror du inte det? Att folk, att det trycks upp supersnabbt i Sverige, kommer det tryckas upp massa allsångshäften.
Drömmen om Elin kanske?
Ja, och liksom och Lasse Berghagen kvicknar till kanske.
Ja,
och står och gör det här. Tror det är så.
Visst, skulle Lasse Berghagen bo i ett stort hyreshus, vilket jag tvivlar på att han gör, går ut på sin balkong och stämmer upp i liksom Stockholm i mitt hjärta, och han råkar då bo i Stockholm.
Ja, men eller liksom han tog
Det hade varit otroligt. Men det hade varit väldigt märkligt då när, liksom, när italienare skulle nås av de klippen från Sverige, skulle vara noll gåshud.
Vet du vad det skulle vara? Ja. Det skulle vara att ge italienarna ett skratt som de mådde bra.
Ja, de skulle titta på svenskarna. Nu försöker de göra sin grej, och det låter ju för jävligt.
Men jag bara tänkte på det här, för i såna här tider jag pratar om att jag känner mig närmare min familj, och man tänker på sin familj och så vidare på alla möjliga sätt. Men det finns också landet som familj. Och där då, när man ska skapa något lugn och trygghet, då är det där sker organiskt. Det är bara någon, alltså, vad som funkar. Mm. Operan har funkat i Italien, och jag tror att vi i Sverige skulle kunna se. Jag kan inte tänka mig något annat än en allsång.
Nej.
Jag förstår inte vad det skulle vara. Det är klart, om det kommer midsommar och så vidare, så kommer man fira midsommar på sina balkonger och skrika till varandra och så vidare.
Ah, vet du vad? Det är midsommar, det är karantän fortfarande. Gud förbjuder, vem vet? Alltså det är också någonting som redan nu kan störa mig förstås. Att om det blir så nu att det blir lockdown i Sverige om låt säga 10 dagar eller någonting, då är det väldigt många människor som tror sig vara experter som kommer att säga, det borde vi gjort för länge sedan, nu passar det. Ja, det kanske nu det är så att det passar, för att den här kurvan som jag kan så lite om, som jag tror och litar på att människor kan mer om än jag, det vill säga experterna, de kanske inser att nej, det hade inte haft någon effekt om vi hade haft lockdown för 2 veckor sedan, för vi var inte i den fasen av smittan. Vi är kanske det om 2 veckor, då kanske vi ska låsa ner Sverige. Men folk kommer att bli galna då för att det inte gjorts tidigare. Och de vet inte vad de pratar om, tror jag. Men om det är midsommar och det blir lockdown, folk sitter på sina balkonger och så stämmer hela Sverige upp i helan går, lyfter snapsglaset.
Oj, 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 you nailed
det
it.
Det är gåshud på det, du.
You nailed it, det är klart att det är det. Det är klart.
Måtte det inte bli så, men sitter folk där, det skulle bli en sån stötvåg av ändå mitt i allt elände någon slags känsla av gemenskap. Det är stark sprit, det är en lättbegriplig allsång som alla kan ställa upp i. Man drar i sig den och så sjunger man Sjung hoppfader allan lej tillsammans. Jag kan nästan böla när jag tänker på vad det på något bizarrt sätt skulle ändå göra.
Ja, men och det är intressant, man fick också en inblick över hur våra processer funkar här, man är ju intresserad av det. Jag ger ett förslag som är ganska bra.
Det är 3+.
Men sen så slipar du till det och hittar den liksom ultimata bilden för ett lockdownat Sverige på midsommar.
Det är ett lockdownat Sverige som i 30 sekunders YouTube-klipp sammanfattar ett helt lands mentalitet och skulle ändå skapa någon slags, jag vet inte, det blir inte nationalsång av det givetvis, men det skulle liksom bli ett sånt jävla moment, tveklöst.
Och det, vet du vad som skulle ske, det här kan du hålla med om. Om nu Håkan Hellströms 4 konserter på Ullevi blir av, då kommer det vara ett inslag där också. Att efter allt som har skett, alla sjunger helan går.
Ja, om det kommer ut ett klipp där alla som blir viralt, som får miljontals
views. Men det kan bli den nya vågen under liksom.
Ja, men då skulle det då så att säga helan går även kunna spelas på Ullevi kanske, vem vet. Det hade behövt bli rejält viralt innan.
Och i ett land som Sverige så kommer IOGT-NTO gå ut och tycka att det här är olämpligt. Det vet man.
Ja, men då ler man snett och tänker, de gör också sitt jobb. Och så är man varm i sina tankar om deras liksom nymoralism eller moralism, om man säger. Så gör det inte så mycket, för man har förenats i det här ögonblicket. Som sagt, måtte det inte bli så. Vi får verkligen se vad som händer de närmaste dagarna. Vi ska säga 2 saker, det ena är Alla mot alla rullar måndag till torsdag klockan 10, titta gärna på det. Det är en jävla trevlig stund att avsluta
dem. Och jag vill stryka under nu, det känns viktigt. Visst, här sitter vi och det kan låta som vi nasar grejer, men jag tror att det är nyttigt som du sa, Fredrik. Man kanske inte ska läsa mer än 2 gånger om dagen om det här viruset. Och då kan ju Alla mot alla få en att glömma det här.
Ja, men det viktiga är så här, man läser vad som pågår, man följer förhållningsregler så man inte gör det här värre. Sen kan man göra precis vad man vill för att själv må ändå bättre. Och vi kommer ju då, det här är ett litet nytt initiativ, vi får se hur länge vi kommer att göra detta. Vi började för ett par dagar sedan, tror jag, det här läggs ut på torsdag, det här avsnittet. Vi började i tisdags med någonting vi kallar för ett glas öl med Filip och Fredrik. Det sprang ur att du och jag tänkte vi kunde checka upp på varann en gång per dag. Du sitter i karantän i LA, vi kan inte träffas, jag är här. Vi tar en bärs, kvällstid för mig, lunchtid för dig, snackar av liksom, hur mår man egentligen, hur är läget där du är och så vidare. Och så lägger vi ut det på Dplay live 21.30 till typ 21.45 kanske, jag vet inte hur länge vi sitter. Ta gärna en öl med oss, vin kanske, absint kanske, Cola Zero om ni dricker det. Men det vore lite mysigt att bara förenas en liten kort stund live 21.30 varje kväll på Dplay.
Podden lever vidare.
Det är underbart att ha den här stunden med er varje vecka. Jag tycker vi avslutar podden som vi utlovade tidigare med låten Our House då, där Graham Nash romantiserade ett skjul i Laurel Canyon. Sitter man i ett hus nu, inte går ut så mycket, kan man romantisera det man sitter i, försöka göra det bästa av situationen. Men jag tycker också att den sömlöst ska gå över i helan går, och ett eventuellt scenario där svenskar förenas i detta på distans, på balkonger. Vi hoppas att det inte blir så, det kan bli så.
Sånt måste man också tänka på i dessa tider. Vi tackar för att ni lyssnar. Vi är strax tillbaka. Ta hand om er.
Puss, hej. A house is a very, very, very fine house with 2 cats in the yard. Life used to be so hard. Now everything is easy 'cause of you. Helan går, sjung hopp och lallan lallan nu. Helan går, sjung hopp och lallan nu. Och hur vill jag vara, var han heller inte halva mår. Helan går.